I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Minisse och Manne.
Hallå, hallå, varmt välkomna. Oj, ursäkta mig. Hej, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Med Nisse och Manne. Vi mår som vi förtjänar på olika sätt, Manne. Du har ju sprungit i några dagar i någon slags otroligt naturskönt landskap uppe vid Riksgränsen och tältat och haft det underbart. Jag har varit otroligt full, så jag är jättebakfull känner jag idag. Alltså sådär, när jag vaknade att det var, du vet att det snurrar fortfarande. Jag vet inte om du kommer ihåg den känslan, att det liksom är... Wow. Det var, vi hade middag igår och vi drack ganska mycket sprit när jag satt ner. Du vet hur det kan bli ibland. Ja. Alltså man bara, du vet, jag tog någon gin och tonic, jag tog någon liten, först någon liten dry martini, sen så, du vet, och sen så satt vi och så drack jag någon sån här bäskt till kaffet som jag hade hemma. Och du vet, när man sitter och pratar och spelar och så bara sitter man, istället för att dricka folköl eller någonting, eller vatten, så sitter man och liksom läppjar på sprit hela tiden. Så att jag känner det nu, att det här var länge sedan jag kände, åh!
Ja, gud, jag minns faktiskt det där lite grann när, jag minns känslan av att vara så full så att jag inte kunde dricka öl på krogen. För att det tar liksom emot om man är så full att dricka öl. Så att jag var så full så jag inte kunde dricka öl och därför fick dricka Fernet.
Ja, just det. Jag fattar på
och det var känslan. Ju så jävla dumt att shotta för att man var för full för att dricka öl.
Mm. Alltså, jag kan inte säga att jag riktigt var där igår då, eftersom det var en ändå hyfsat städad liksom middagsbjudning och vi satt och hade introtävling och spelade TP. Men det var ändå liksom inte samtidigt då.
Men ni var några par, höll ni på att liksom ragga på varandra och var lite sådär?
Nej, jag vet inte om det kan vara så att jag var den enda som var sådär lite över gränsen. Jag hoppas att det liksom inte... Jag tror inte, Li i morse, jag sprang in i henne nu här innan jag skulle sätta mig i bilen och spela in, så det kändes inte som att jag hade gjort någonting, jag hade inte gjort bort mig, jag fick liksom en varm kram och en god morgon puss, och det fanns inget liksom, det fanns inget såhär alltså vad ska man säga, ursäktande eller någonting, det verkade inte som att de tyckte synd om mig, eller var arg på mig på något vis, så jag tror att att det här hände ganska mycket i mitt huvud liksom. Att jag bara...
Men vad spännande, alltså jag känner väl någonting liknande, att folk kommer bli arga på mig snart. För jag var precis inne i badrummet här på mitt hotellrum i Riksgränsen innan vi ringde upp varandra. Och det ser så hemskt ut. Jag går in där nu och beskriver mitt badrum i Riksgränsen. På marken, så, eller på golvet, så är det massa blod överallt. Och... blod, och så är det ett mossa och barr och sånt. Och sen så ligger det tre hopskrynklade handdukar där det är massa blod och smuts på dem. Och när jag duschade igår så stod jag hade kommit hem efter loppet som jag snart ska beskriva, och det var så skönt att duscha. Jag duschade en kvart och kände mig så ren. Så gick jag ut ur duschen efter en kvarts intensivt härligt varmt duschande, och sen så torkade jag mig på handduken och då blev den helt svart för att jag var för sänkt i huvudet för att komma ihåg att använda tvål.
Jaha.
Och den där kvartens dusch hade liksom inte gjort någonting, så handduken blev svart. Så ligger en sån handduk som är svart och några blodiga handdukar, och sen i torkstället så hänger fruktansvärt äckliga kläder och mina skor är på tork här också. Och det ser verkligen inte bra ut. Och varje gång som jag går in i det här rummet så ryggar jag instinktivt tillbaka av vämjelse inför den stank som råder där. Och så ligger det en massa olika mat. Alltså det ligger typ 3 stycken halvätna chokladkakor, nötter, öppna chipspåsar som jag liksom öppnat men inte pallat att käka på. Så det ser för jävligt ut här. Dock en alltså otroligt naturskärmiljö.
Det ser ut lite grann alltså, i ditt badrum som det gör i mitt huvud typ. Eller förstår du vad jag menar?
Ja, ungefär liksom, så.
Men jag tror att din kropp kanske på sikt mår lite bättre av det som du har utsatt den för. Eller är fan tveksamt kanske. Jag vet inte, ska du berätta lite vad du har gjort? Ska vi få höra?
Ja, det kan jag göra, för det är ganska roligt. För att det jag har gjort, alltså jag visste inte att jag skulle göra det förrän ganska långt efter att jag hade åkt upp hit till Riksgränsen. Det är söndag då, jag åkte upp i onsdags redan. Och det är ju, jag jobbar ju med skoföretaget Saucony som har blivit titelsponsor i ett gammalt fint anrikt lopp som heter Björkliden Arctic Mountain Marathon, som förkortas BAM. Det är ett lopp som har funnits i typ 25-30 år. Och nu är det då Saucony BAM från första gången i år. Så vi har åkt upp en liten delegation. Och det är då ett lopp i vildaste vildmarken där man ska orientera sig över bergen, hitta olika kontroller, och sen ska man på dag ett hitta till ett nattläger. Man ska bära med sig all sin utrustning, all mat, sen också såklart säkerhetsutrustning, kläder, stormkök och tält och sådär, och sovsäck och så. Så man är helt självförsörjande, och så finns det ett nattläger, där finns det toaletter, det är liksom det enda, men man får inte ens slänga, man har ju med sig massa skräp från hjälps och sånt, det får man till exempel inte lägga i lägret.
Får jag bara fråga en grej? Det här blodspåren i badrummet, kommer du berätta om det? För jag är lite nyfiken på det, eller liksom, är det en del av den här resan så att säga, eller var det bara något som du nämnde sen i förbifarten?
Ja, men det kan nämnas, jag kan återkomma till det.
Ja, spännande.
Ja, men för de blodspåren har ganska många olika källor också, tror jag faktiskt.
Okej.
Okay. Jag ser också förresten att min säng är rätt blodig också. Och det finns då 3 stycken distanser i det här loppet. Det finns 30 kilometer. Och på 30 kilometer är det lite extra ombonat, för då då transporteras tält och sovsäck till nattlägret av personalen på loppet.
Okej. Okay.
Eller av arrangörerna. Så att då behöver man bara släpa sin övriga säkerhetsutrustning. Och sen finns det 50 km och 70 km. Och det här är ju då på 2 dagar. Så att när jag och min...
Och 50 och 70 km, det är alltså... då måste man släpa på sina egna grejer.
Ja, både 50 och 70, precis. Ja.
Det är konstigt att, att de längre distanserna måste man släpa på. Men den kortare behöver man inte göra det. Är inte det lite märklig uppdelning, eller?
Ja, jävligt orättvist. Men när jag och Zäta, som jag sprang med, Daniel Zettervall, när vi pratade innan så här, vad ska vi springa? Vi gjorde inte riktigt någon research. Jag minns att när vi fick frågan från Ebba på Saucony vad vi ville springa, då var jag på cykeln, på en cykeltur. Bara stannade snabbt, smsade Daniel, och han bara, ja men det är klart att vi tar 70. Och sen när vi kom hit och berättade för folk på flygplatsen, de som också reste med samma gäng, att vi skulle springa 70, de bara, åh jävlar, det var imponerande.
Jaha.
Jag bara, va? Så här, hur skulle det kunna vara imponerande? Vi har inte ens gjort det liksom. Och distansen känns ju inte alls så imponerande liksom. 35 kilometer per dag. Jag har ju sprungit mycket längre än så i ett svep än 70 kilometer.
Ja, just det.
Men sen så stressade de upp så mycket, så jag kollade upp på kvällen hur vinnartiderna från tidigare år. Och då såg jag att senaste gången, så det är en kille som heter Björn, jag minns inte vad han heter efternamn, som har vunnit det här loppet typ 10 gånger och som är en legend i de här bergsorienterade sammanhangen. Han är alltså en bergsget, sjukt snabb, bra på att springa i svårt terräng och jättebra på orienteringsmomentet, vinner alltid. För honom tog det dag 2 förra gången i 70-klassen då, 6 timmar och 42 minuter.
Oj då.
Sen pratade jag med folk om det och de bara, visst är det sjukt? Alltså han är så jävla bra. Jag trodde du skulle säga, vad sjukt, hur kunde det ta så lång tid? Alltså så då fattade jag ju att det var något helt annat. För att jag hade ju tänkt så här, jag visste ju det här, alltså 35 plus 35 kilometer, det är ju fågelvägen, så det blir ju mycket längre och kan bli hur långt som helst beroende på hur dåligt man orienterar. Men jag kunde inte föreställa mig då att vinnartiden för någon som är liksom den bästa som finns skulle vara så. Så, ja, men så då bytte vi till 50-klassen.
Ja.
Innan vi började. Mm. Ja, och sen så stack vi iväg. Och alltså, det, jag har ju sprungit fjällmaraton i Åre.
Mm.
Som är såklart väldigt, väldigt kuperat och ibland ganska svåra stigar och ibland utanför stigarna och sådär på bergsidor. Men det här är något helt annat. För här är det ju ibland det som kallas för scrambling. Alltså att man får gå på alla fyra.
Ja, 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 ja.
Och sen så hittar man ju sina egna dåliga vägval. Så till exempel så man hade hört, vi fick en så här genomgång av en fjällräddare som sa så här, gena inte över snöfälten.
Nej. För att
fan vad man genade över snöfält. Ja, men för att de är ju ofta flera hundra meter långa.
Jaha.
Så man springer liksom på sniskan för att inte ramla ner. Och om man börjar glida då.
Ja, just det.
Då glider man ju kanske då 300 meter, 500 meter i världens fart ner, ja, i en klippa och dör.
Ja, just det. Ja, just det. Det, så det, alltså glidningen övergår sakta till ett fall kan man säga.
Ja, exakt.
Ja.
I en väldigt, väldigt hög fart.
Ja.
Och då så, alltså man blir ju också lite så här lockad. Man ser några som är ute på snöfältet. Ja, men det där verkar vara en bra väg. Sen hänger man på. Sen mitt ute i snöfältet bara, om jag trampar lite snett nu, då
glider
jag nog. Ja, ja, och jag är ju verkligen inte en modig person. Så att det var konstigt att göra sådana där.
Och då ska man säga att du vill ju inte heller dö.
Nej, verkligen inte.
Så då är det ju, då är det ju alltså kombinationen av att man inte är modig och samtidigt också vill leva. Och sen så då befinner sig på en plats där det finns en möjlighet att man tar ett felsteg och då, det innebär då att man dör. Då kan det ju, då kan man ju bli rädd liksom.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja, det är bättre att göra sånt där om man vill dö eller är modig eller helst både och.
Eller har lite koll på vad fan man håller på med.
Ja, verkligen. Mm. Ja, men sen också en klättring, det var en helt otrolig sjö så här som heter Trollsjön.
Mm.
Som är turkos och iskall. Alltså en helt turkos sjö. Så klättrade vi upp på ett berg vid Trollsjön och då var det på vissa partier så att man gick på alla fyra och sen så var vi ändå ett gäng, kanske 20 personer som gick på led och så kunde någon där uppe ropa sten eller här är det löst och då ligger det liksom stenblock som kan röra sig sådär.
Ja, just det.
Så man kände verkligen att man levde, för det var också så här ju väldigt, väldigt jobbigt att man gick igenom snår och ris och vilda forsar och jag sprang jämsida eller strax bakom en kille som vi skulle gena över. Det var en myr som gick till någon slags liten å typ. Ja. Såg helt ofarligt ut, för myren det var bara vatten upp till typ anklarna. Ja. Men han bara försvann.
Nej.
Han fick vatten upp till axlarna. Men precis till höger om honom så var det lugnt.
Och där han sen satt han kvar där du sprang vidare.
Ja,
så långt. Men för jag frågar, när det är sådana här orienteringslopp så där med gemensam start, hur länge liksom, när skiljs man åt? Det har jag tänkt på ibland. Alltså,
ja, just det.
För det är inte, det är gemensam start, eller hur? Det är inte att ni går ut i par och det är liksom...
nej.
Alltså, nej.
Nej, alltså det är nog väldigt olika. Alltså jag tror på orienteringstävlingar så är det så att man... att det är individuella start som man inte ska kunna följa varandra.
Ja, men här, hur gick det, hur funkade det?
Här är en massstart, så att i början så följs man ju åt rätt länge, sen blir det olika vägval och sen så rätt ofta är man helt ensam och ser inte en enda person. Någon gång var det att man såg ingen, men det är för att det är så böljande natur, så att sen så visade det sig att det fanns en kontroll så här 100 meter nedanför oss och där var det en massa folk som vi inte hade sett så där.
Men så ibland såg man folk om ni då inte. Har jag vet ju inte, din kollega där, han kanske är bra, eller partner in running, alltså hur bra han är på orientering och så vidare, för jag tänker annars jag skulle nog ha ganska dåligt självförtroende och känna att jag gärna skulle haka på någon annan, alltså inte tänka att så här, jo men det här vägvalet är nog smartare, varför springer de dit, jag skulle nog bara, jag tar nog följa efter dem
typ. Ja, men exakt så skulle jag också göra, men det visade sig ju för att varken Daniel eller jag kunde orientera och visste ens hur en kompass fungerade.
Nej.
Så, men han lärde sig skitfort uppe på berget. Och sen så märkte jag att han var så duktig så jag släppte det helt. Så att jag låg i hans rygg. Och han, Daniel, var mycket starkare än jag hela tiden.
Ja.
Och ville racea. Och jag hade sagt till honom att jag vill inte racea, jag vill uppleva saker.
Ja.
Men han hade överkapacitet och är lite ung och frisk och ville verkligen racea.
Okej. Okay. Hur gammal är han då?
Men 33 är han väl typ. ung. Barnlös, ja, jobbar på krogen, har mustasch, mycket tatueringar, du vet. Du vet
det är typen. Roligt, jag har ju sett bilder på honom. Och, ja. Är det han du har cyklat med också?
Ja, exakt.
Ja, och liksom har någon slags man crush på, som du har beskrivit. Var det han eller är det någon annan?
Jag tror inte jag har pratat så himla mycket om honom, för att vi har ju bara träffats typ två gånger.
Nej, men det var ju, du beskrev ju för några veckor sedan, om någon, några avsnitt sedan, när du cyklade och du berättade saker och det var liksom så härligt.
Nej, det var en som heter Bruce, Martin Brusewitz.
Okej, så det är en annan, det var inte den här killen. För jag tänkte att, för när jag såg bilder på det här, det var roligt för att han och du, ni var liksom äktenskapstycke. Ni ser, det finns något likt över er i liksom uttrycket. Jag visade det för Li och hon förstod precis vad jag menade, att det var liksom,
ja, roligt. Det var inte någon sån här, samma färger på något vis.
Ja, men inte, det var inte så här, om man tar det liksom del för del så är det inte likt, men om man, liksom helheten, var det någonting som fanns liksom, ja, det var en intressant.
Ja, vad roligt. Mm. Ja, men han använde det mot mig ganska mycket, eftersom han blev ju chef, eftersom jag låg i hans rygg och han orienterade. Mm. Så kunde han väldigt ofta då, han ville ju ta placeringar hela tiden och gå om folk, och jag ifrågasatte alltid det i mitt huvud, varför går ni om dem när vi kan bara ligga här? Och sen så var det, länge igår så jagade vi två skitsnabba ryggar. Mm. Och jag sa till honom att vi bestämde ju i morse att vi skulle ta det lite lugnare. Mm. Så kan vi inte göra det? Eller måste du följa dem för orienteringens skull? Mm. Han bara, ja, men nej, jag måste följa dem för orienteringens skull. De verkar väldigt stabila så här.
Jaha.
Så vi jagade dem i flera kilometer. Och sen direkt när vi kom till dem så drog vi vidare. Jag bara, vänta, va? Skulle vi inte använda dem för orienteringen? Det var bara för att han ville köra på. Så mycket känslan var så att, du vet, man följde med sin stressade, eller jag hade i alla fall en stressad pappa när jag var liten. Mm. Man skulle gå till typ ett biljettkontor och köpa en tågbiljett eller till cirkusen. Och så gick man bakom honom och sen fick man liksom springa medan han tog raska älgkliv. Mm. Det var känslan rätt mycket. Men ja, det blev ju bra. Vi kom ju på dag ett, hände lite missöden, så då kom vi inte på så framskjuten placering. Men igår kom vi på 10:e plats.
Okej, av?
Måste man av 11.
Ja, men det är ju skitbra.
Ja, nej, men det var väl typ, var det kanske 80 lag eller någonting.
Men okej, okay, de här missöden, alltså, har jag hört om för dag ett.
Jo,
alltså,
nej, men,
för du fortfarande inte berättat om allt det här blodet.
Ja, nej. Nej. Jag ska säga det också, att det låter ju som att det var väldigt så här strapatsrikt och farligt. Det var ju framförallt, så var det ju, alltså, det vackraste man har varit med om, att man är så tacksam för att man får komma ut i sina miljöer som jag kanske inte skulle, eller som jag verkligen inte skulle kunna ta mig till på egen hand. Nej. Att inte nog med att man är i en så här vild miljö. Jag har inte ens besökt de här liksom vandringslederna som finns här, som alla går på. Men att ta sig bort från de vandringslederna var ju väldigt lite som vi var på någon led överhuvudtaget. Vi var ju bara i obanad terräng och just tog det. Liksom de konstigaste bergssidorna och sånt där. Alltså det var ju, har ju varit en ren ynnest. Sen har det varit sjukt fint väder också. Men första dagen då så sprang vi på något slags fält uppe på ett fjäll på 1200 meters höjd, där det var som jävligt bra maxstenar. Och jag tänkte att vilka fina maxstenar. Och sen så ramlade jag. Och när jag liksom tog emot mig så var det på en sån maxsten som var som ett rakblad, så den skar upp min hand. Och det började bara spruta det blod överallt.
Vad hände då? Hade man med sig
förbandslåda. Ja.
Oj, bra det.
Och vi lyckades få stopp på det. Och sen så fanns det en läkare sen när vi kom fram till lägret som sydde.
Ja, det var tvungen att syra, det var så djupt.
Mm. Och tyvärr så är det ganska fult nu, så att jag är lite orolig för att jag har som en så här plast på det.
Ja.
Och man ser att det börjar bli så här tungt av var. Ja.
Uff.
Att den har. Ja.
Gör men det sen alltså? Dunkar så det?
Nej, det gör det faktiskt inte. Så det är ju i alla fall positivt. Ja. Men det var också, jag blödde inte på 24 timmar, men igår när vi var ute så började det plötsligt forsa blod igen. Men det är ju en nyttig erfarenhet för någon som inte har gjort lumpen, att man får ta en buff och man lindar den där buffen så hårt så att man tappar känseln i fingret, eller så det börjar sticka till slut, och sen så springer man med handen i högläge en stund. Och nej, men sen så det var väl egentligen bara det missödet, för att Daniel, eller Zäta som han kallas, orienterade så väl, så det var väl också, det var väl att det var så mycket jobbigare för mig än för honom, för att det blir som en slags ond cirkel. Om han har överkapacitet, jag halkar bak, och gör det med, går med högre puls än vad han gör. Mm. Han dessutom då stannar och väntar in mig. Ja, han får ner pulsen helt medan min fortsätter, för jag fortsätter röra mig framåt.
Ja.
Så det var en viss obalans så mellan oss. Men ja, sen gick vi mål. Och det som är nu med blodet och så här, det, dels så kommer det ju var från min hand, och sen så har jag lite andra sår på händerna och sådär som inte, och på knäna som jag inte har förband på. Men sen det framförallt i badrummet, den blodfesten, det var att jag hade stora blåsor under tånaglarna som jag stack hål på. Och då sprutade blod överallt. Så att jag måste ta hand om det där innan jag lämnar rummet, känner jag. Men en sak som hände som är mer så här familjeorienterad, som var rätt jobbig, det var att man kom fram till lägret och kände, alltså det var ju rätt långa dagar då, fast det var 50-klassen och fast vi körde på rätt hårt. Så
ja, hur lång tid tog det då? Tog,
alltså det här, ja, första dagen tog det 7 timmar. Ja. Och andra dagen tog det 5 timmar och 39 minuter.
Ja, det är rätt skönt att ni inte tog 35, alltså 10 kilometer till.
Ja, verkligen. Mm. Ja, verkligen. Det var superbra beslut. Men, ja, men där i lägret så hade jag ingen mottagning på min telefon. Men fick låna av en kille så att jag skulle kunna ringa till familjen. Och då hade Iris, alltså Iris hade 40 graders feber då.
Var hon sjuk igen?
Ja, ja, det är jävligt jobbigt att hon liksom var frisk en vecka och sen har fått samma sjukdom en gång till. Men det blev ju... Ja, jag känner mig helt enkelt inte som världens bästa pappa när jag så här satt och hade sytt mitt finger och gjort upp ett tält och druckit mitt snabbkaffe och var så nöjd vid tillvaron. Och sen så var Iris sjuk där hemma liksom. Ordentligt sjuk.
Men vad är det för, vad är det för hon, vad hon fått? Alltså det där är ju, usch, vad jobbigt.
Ja, nej, men vet inte riktigt. Hon har varit inne på akuten, men de menar väl att det är mer så här oturligt att hon har fått influensa 2 gånger.
Men det är inget covid eller något sånt?
Nej, det har hon ju haft nyligen, så det skulle vara konstigt.
Ja.
Men så är det. Men så ser mitt liv ut nu. Jag ska snart åka hem till familjen igen och sen så ska Sara åka. Det är väl i alla fall, det är en stor tröst för mig att Sara åker till modeveckan i Köpenhamn imorgon.
Är det den?
Så att ja, det är, eller hon har ljugit. Du bara, nej men vänta, man, den var ju förra veckan.
Ja, just det. Ja, jag var ju nere. Jag var ditbjuden. Den är ju slut nu. Jag var på slutfesten. Det var jättekul.
Men det är också kul att det känns ju som så jävla olika events. BAM, Såkon i BAM och Köpenhamns modevecka.
Ja, det gör det
ju. Otroligt
det väl,
olika.
Det är väl härligt att ni kompletterar varandra.
Ja, verkligen. Men jag undrar om hennes rum kommer vara lika blodigt och barrigt och mossigt som mitt.
Nej, men jag konstaterade inledningsvis ju att vi, alltså, vi mår väl typ ungefär likadant, du och jag. Ja. Jag tänker mig, alltså, det hade ju
men
kunnat...
jag känner mig duktig, är det också? Ja. Känner du så här, yes, vad bra att ja, jag tog du, det där glaset?
Ja, men vet du vad jag känner? Jag känner att det var en liten sån här rotblöta. Alltså, i det tysta liksom. Att jag tror att jag behövde en liksom genomkörare. Och det var ganska...
Blåsa ur skallen, som man säger.
Ja, men lite. Jag tror, det känns... Jag känner mig, även om jag känner mig liksom lite spak och sådär. Så jag har ingenting planerat idag. Alltså, det liksom, finns ju inga så här måsten. Och jag har inte heller några små... Det var jobbigt på den tiden när man hade liksom små barn som krävde någonting av en. De här Jojo ska på kalas idag och liksom de leker med... Du vet, jag behöver inte göra så mycket. Så jag kommer, och jag städade igår och var duktig. Och det var liksom... Det är inte så mycket... Eftersom vi är städade personer efter tiden och vuxna så är det inte så stökigt efter en middagsbjudning. Det är liksom inte som när man var yngre att det är fimpar överallt och det har varit liksom
den
fest.
Den lukten med fimpar i glas med öl.
Ja, ja, det
eller
finns
i ölburkar.
Usch. Väldigt deppig känsla när man går upp och är bakis och man möts av ett så här helt ostädat vardagsrum. Ja. Alltså, om man har haft en fest, det är ju liksom det är inte så himla kul.
Också. Jag lärde mig verkligen omfamna bakfyllan så mycket så att det blev en del av festen. Eller kanske att jag drack så hårt så att jag snarare var full än bakis.
Ja, just det. Men det är ju en så sak. Det kommer jag ihåg. Alltså när man, om man, det krävde ju i alla fall för mig att jag också var i samma sammanhang som jag var. Alltså att man kunde ha liksom hänga fortfarande med någon som var på festen. Så man kunde vara lite bakfulla ihop och då var lite fulla.
Ja.
Men till slut så kommer det i någon punkt, eller gjorde det för mig i alla fall, alltså någon typ av ruelse och man kommer ner liksom.
Vi brukade göra så att vi gick på, jag bodde på Kungsholmen under den här perioden. Och sen så kanske jag vaknar upp tillsammans med någon och sen så kanske man tog avsked och sådär.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Sen så gick jag till Mellqvist kaffebar på Rörstrandsgatan vid Sankt Eriksplan. Och där möttes folk upp som hade varit med kvällen innan. Och sen eftersom jag var så i gasen och full fortfarande så kunde jag liksom typ ragga på folk på Mellqvist och på Rörstrandsgatan som att det fortfarande var ute kvällen.
Ja, just det.
Och då kanske jag kunde liksom få med mig någon till en förfest eller så.
Jag,
som jag inte kände sin innan. Det kanske du skulle pröva nu i, på den nya hamburgstället i Farsta. Eller? Nej.
Ja, jag ska se. Ja, jag ska se om det, hur det framstår då. Om jag går runt där och är lite... Jag tror att jag ganska snabbt bara sorterar sig in under grabbarna som sitter i permobiler vid Centrumkyrkan och dricker sådana här 7,2 öl och annat. Och låter mycket.
Ja, kanske.
Så jag tror inte att det blir inte lika hett någonstans. Nej, för fan. Men så att du, ja, gud, men du, vilket jävla äventyr du har varit med på. Det känns som att vi, ja, det är otroligt. Svårt att göra det rättvisa. Och jag vill ju på något sätt veta mer om det på något vis, men jag vet inte hur mycket. Alltså hur blev det? Var du aldrig rädd, eller var det liksom, förstår du, menar det gick så pass smidigt, ja. Så att det var liksom aldrig något.
Jag var rädd efteråt, ja. I början igår när vi hade gjort en klättring och sen massa snöfält, ja. Så kände jag när jag sprang så här att jag blev rädd lite typ i efterhand medan, ja. Jag sprang, att, ja. Jag blev rädd att jag skulle göra samma sak igen. Men nej, det var mest bara en stor njutning, och i och för sig väldigt jobbigt ibland, men nej, superbra. Jag kan rekommendera till alla.
Och som konditions, alltså man tänker sig hur skulle du gradera det där då, om du jämför med liksom, alltså din övriga löpning så att säga?
Ja, men det blir ju konstigt, för att det blir ju så hög puls så tidigt, att man är ute så här 7 timmar, fast redan 10:e minuten så kan man ha tröskelpuls.
Ja.
Sen så går ju den ner och sådär, men att under så många timmar då ha riktigt hög puls är ju en helt ny upplevelse. För när jag har gjort saker så har jag mer haft ganska jämn puls. Det har man ju på typ ett maratonlopp eller också ett ultramaraton, oftast när det är platt så ligger man ju, man hittar en ansträngningsnivå som man håller hela tiden. Men här så gick det väldigt, väldigt mycket upp och ner. Så att, ja, men det var nog väldigt jobbigt.
Och det var mycket hårdare än den här fjällmaraton-grejen som du gjorde.
Ja, det går inte att jämföra.
Nej.
För att här var det ju till exempel, ja, men en stigning som var på 2 kilometer var det 600 höjdmeter. Alltså det har jag aldrig upplevt. Det är ju ren klättring liksom.
Jag hade ju gärna testat den där 3-mils-varianten.
Ja, det tycker du ska göra.
Ja, för... Gör det helt enkelt.
Ja, gör det.
Men då, apropå det här, då har ju du missat liksom OS. Du såg inte du Ingelbrigtsen?
Jo, jag såg ju det i efterhand.
Ja.
Det, nej, jag vet inte hur liksom, nu är fel podd för det, men det var ju helt jävla...
Jag tror inte att folk vet vem det är.
Jo, men jag tror att folk som kollar på OS podd. Det var ändå 1500 meter i OS. Folk tittar väl på friidrotten i OS. Alltså det, ja, var otroligt, var otroligt var det.
Ja, det var inte ens norska friidrottskännare som Jan Post och sådär trodde ju att Ingebrigtsen, att Jakob skulle vinna.
Det han lekte, alltså, ju kändes det som också. Alltså det kändes ju som, ja, att han hade sån kontroll bara.
Och många har ju frågat sig att varför han inte valde att springa 5000 istället. Så han sprang ju nyligen på 12.48 liksom. Så att han, många bedömer som att han borde haft bättre chans på 5000 än på 1500. Men 1500 är ju liksom den gyllene distansen, det finaste som friidrotten har att bjuda på.
Ja, nej gud, det var otroligt.
Men det var ju inte bergsklättring direkt.
Nej, det var det ju inte. Han hade ju inte haft en chans vid riksgränsen. Vi fan, är lätt att springa runt på en jävla vad heter det där röda materialet nu igen? Som de springer
tartan.
På. Ja, tartan. Ja, ja, men det var ju otroligt. Mm. Så det missade du. Live i alla fall, ja, missade du det. Det tittade jag på. Det var ju jäkligt kul. Jag tänkte på en grej. Om jag får lämna bakfyllor och fjälläventyr. Jag hade en otroligt smart spaning för några veckor sedan som jag är väldigt nöjd med, som jag gärna vill liksom återbesöka för att jag vill känna mig smart igen, speciellt nu när jag är lite seg då i bollen. Jag pratade om den här kulturella appropriering, att unga tjejer vill bli gubbar, alltså de hade såna här lyckra kläder på sig, de hade liksom cykelbyxor, ja, där. Du kommer ihåg det?
Cykelbyxa kavajstilen.
Exakt, och då det här fortsätter ju nu, har jag lagt märke till. Jag är ju liksom inte känd för att vara någon sån här som lägger märke till saker. Det är ju inte min starka sida. Till exempel så de här damglasögonen som jag faktiskt tog på mig idag, dagen till ära också, nu när vi spelar in, som jag köpte på Gotland då, som Liv ville lämna, och som när du direkt konstaterade, ja, det är ett par damglasögon, och sen så när jag tog upp det här med Martin, bara, ja, de här glasögonen är inför dem. Jaha, du menar de där damglasögonen? Alltså det är liksom...
Jag måste säga om de glasögonen, jag kollade din Instagram sen, och man märker ju mycket du älskar dem, för de har ju varit med på dina typ senaste tre bilder, både på dig och på barnen, det har jag inte tänkt på förut. Du har dem på en bild, och sen så har Jojo dem på en bild, och Manne har dem på en bild också.
Jasså, det har jag inte ens lagt märke till. Nu har jag dem ju inte alls längre, utan nu, nej, det var det bara för att jag inte hittade några andra när jag skulle gå ut till bilen, så satte jag på mig dem. Men det är också roligt med att jag trodde ju att de hade samma form som de glasögonen jag hade hemma, alltså
de är gröna som du...
Ja, som jag tappat bort, ja. Men jag har ju ett par, jag har ju ett par andra. Jag har ju köpt ju trepack på Hennes & Mauritz. Bara vanliga solglasögon här i början av sommaren. För att jag var tvungen att... Jag klickade hem där för jag var tvungen att ha någonting. Och då tänkte jag då att de här som jag har på mig nu, de här rosa damglasögonen, såg ut som de som jag hade. Men nu när jag tittar på dem så är ju de jag har hemma, de är fyrkantiga. Och de här är ju helt runda. Ja. Det här var som ett exempel på hur dålig jag är på att... Alltså lägga märke till vad, liksom, hur saker och ting ser ut överhuvudtaget. Men då har jag i alla fall lagt märke till en grej då, trots detta, mitt handicap. Och det är att unga tjejer vill se ut som typ Vilhelm Moberg. Eller jag vet inte om du kommer ihåg Birger Elmer som var IB-chefen. Det var
Nej, beskriv.
Alltså att man har ögonbryn som är, alltså, så jävla toviga och yviga. Alltså det är, ja, så här gammelmans ögonbryn, ja. Förstår du, när det bara står, ja, alla håll och kanter. Och det här har jag börjat se nu mer och mer hos tjejer, att det liksom är att dels så färgar de så att de blir mörka, men sen också att de borstar upp dem något jävligt, ja. Så att det liksom står upp, så det ser ut som liksom, så har de cykelbyxor,
ja, ja, verkligen, ja.
Och gamla, alltså, gamla, så jag undrar vad det här är för någonting, alltså. Kommer det också börja med så här näshår och liksom att det börjar växa hår ur öronen, och kommer det också vara putmage och såna här som vi brukar beskriva, att det nya sexiga kommer då inte vara Kim Kardashians jätterumpa som man kan ställa glas på, utan det kommer vara tvärtom då, att den kommer ha en jättemage och sen så en smal bara pinröv, eller vad säger man?
Alltså... jag googlar nu ögonbryn mode, det första, ja, som dyker upp är brushed up look.
Ja.
Så man ska alltså ha en brushed up look.
Ja, Alltså man ska ju se ut som...
Jättespännande.
Som en...
höstens hetaste ögonbryn. Ja, det var väl redan 2020. Alltså jag såg det först och jag har inte tänkt på det. Men jag har nog registrerat utan att tänka på det. Första gången jag såg det var när vi var på möte för 3 år sedan på en ganska så här trendig PR-byrå med en ung kvinna som hade den här stilen. Jag har aldrig sett det förut. Kommer du ihåg det på AVB med Triton?
Ja, hon hade säkert cykelbyxor också.
Ja, verkligen. Hon hade borstat upp sina ögonbryn, hon hade cykelbyxor, hon hade putmage, hon hade pipa, hon hade hela, hon hade rutig gubbkeps. Hela grejen. Dock, det är svårt att få ihop Vilhelm Moberg och liksom cykelbyxan, lyckramannen där. Det är ju liksom...
Ja, men det är mishmash. Ja,
de kanske berättar den medelålders mannens historia på något sätt. Ja. Alltså det finns liksom... Det är som en tidslinje där du har Vilhelm Moberg med gubbkepsen, du har en buskiga... gammelmans ögonbrynen, då har den moderna lyckramannen. Finns allt där.
Ja. Men
vad tycker du om det här då? Alltså, tycker du att det är liksom estetiskt intressant eller så här, till och med sexuellt intressant att du går igång på de här uppborstade?
Alltså som allt annat som är såna här avarter, alltså modeavarter, det vill säga, det är också de här, jag vet ju inte vad det heter, men såna här, alla har ju såna här jumpaskor som ser ut som typ stora jävla ballonger. Det har ju varit
ja, men det måste väl vara nästan slut, för det har hållit på så himla länge.
Ja, jag tycker
det
fortfarande typ att det är. Jag tycker fortfarande att man ser, alltså, och det blir så här, när man såg det typ i början, alltså när det är jävligt spännande människor som har det, som kan bära upp det, ja, då är det ju kul. Alltså, och det är precis samma sak med såna här uppborstade ögonbryn. Alltså, när det är någonting som kommer som är lite konstigt, då är det ju roligt när det är någon som kan bära upp det. Men sen när det blir liksom allmogen som tar till sig, då blir det ju svårt om man inte har den liksom utstrålningen eller karisman eller den pondusen, om man ska säga, så att det blir liksom så att det mer, då blir det mer påklistrat och konstigt. Och lite så är det väl med de här ögonbrynen, att det är ingenting som jag tycker är så här, det är ingenting som jag rent estetiskt uppskattar, alltså som en grej. Däremot så är det ju kul när liksom roliga människor gör det. Men jag tycker inte att man kan så här, om man känner sig lite ful och så borstar man upp ögonbrynen, då är det inte som att jag typ så här, åh, har du borstat upp ögonbrynen? Fan vad snygg du blev. Det är inte så. Däremot så är Li färgar ju ögonbrynen. Och det tycker jag ju är, alltså det, hon ser ju, det blir otrolig skillnad. Alltså hon blir jättemycket snyggare. Alltså från att vara asnygg så blir hon ju sjukt snygg när hon har färgat ögonbrynen. För det är liksom...
Alltså men då, du tycker inte att det liksom accentuerar de här grisögonen då?
Nej, mer att hon liksom fäller ner som en gardin. Alltså jag gillar när hon färgar ögonbrynen och liksom gör då som en gardin som hänger ner. Att hon
alltså, tänk
ner.
Om de bara hoppar in och det här första avsnittet de hört. Det här anspelar på någonting som jag pratat om hela sommaren, som du sa till Liv.
Ja, det gjorde. Och det har fått en hel del skit för det. Så att vi, ja, vi behöver kanske inte fördjupa oss mer. Det,
nej.
Jag vet inte,
nej. Nej, men vad kul. Jag minns mig, jag har själv färgat ögonbrynen lite. Nu har jag inte gjort det. Jag brukar försöka göra det i början av varje sommar. Sen 2 år tillbaka eller någonting. Fast jag har inte gjort det den här sommaren. För jag får så blekta ögonbrynen. Nej, men det är ett väldigt starkt barndomsminne att min syster Moa och min mamma färgade ögonbrynen och så skrek de och svor, för de hade låtit sitta för länge. Man ska liksom tvätta bort efter en stund. Och så hade de liksom gigantiska jävla cigarrer till ögonbryn.
De var före sin tid helt enkelt.
Helt ofrivilligt. Ja, de började med det för mycket länge sedan. Och så jag har varit väldigt försiktig. Dels har jag inte gjort misstaget att ha svart, utan jag har en brun färg. Och sen så låter jag inte sitta så länge, så att det har varit ytterst diskret.
Jag kanske ska börja bleka
mina. Ska jag nog göra direkt när jag kommer hem.
Bleka ögonbrynen, det ser ju också, det är också en sån här grej som gör att man ser väldigt konstigt ut.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men jag tänkte väl, alltså apropå det här, om jag ska slutföra resonemanget, min unga tjejer som vill se ut som gubbar då. Alltså blir det, jag vet inte om jag tog upp det kanske senast också med cykelbyxorna. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tar upp det igen då. För jag vill återkomma till den här smarta spaningen. Alltså kan, om jag nu börjar liksom borsta upp min ögonbryn och ha cykelbyxor och sådär, alltså se gubbig ut helt enkelt. Alltså blir jag het då? Eller blir jag...
Det är klart att det blir.
Ja, det blir jag. Det blir inte så att jag försöker vara ung tjej och bara, gud vad konstigt det ser ut. När jag liksom då bara har vanliga gubbfeatures, så att säga. Alltså kan det bli... kan man bli fel då som, om man är bara i sitt vanliga gubbelement? Alltså så jag behöver inte borsta upp ögonbrynen, jag behöver bara sluta klippa dem till exempel. För mina blir ju sådär, och jag måste ju klippa dem lika ofta som jag klipper mitt skägg. Annars så
nej, alltså det kommer aldrig bli hett. Alltså det är bara omtolkningen okay. som tjejer gör som kan vara moderiktig. Alltså gubbars ögonbryn är bara liksom eviga och beklagliga.
Så att jag och typ Daniel Lindström på café kan inte bli så här den nya gubbtrenden och bara bli så här gubbar typ, och så blir det hett. Nej.
Nej, jag tror inte det. Men det, alltså det där vet ju du mycket bättre än jag som skriver en bok om att vara över 40. Och
ja, precis. Men jag har inte kommit till det kapitlet.
Det som du säger. Nej, okej. Okay. Nej, men var försiktig säger jag bara.
Ja. Bra, bra. Får jag ta upp en annan grej?
Ja, ta upp det. Jag ska åka om 20 minuter, men absolut.
Nu hinner vi en grej till.
Jag ska bara packa och torka upp mitt blod, men vi hinner då.
För att det stör. Nej, men det var att jag var och vattnade blommorna hos mina föräldrar på Ringvägen där, i deras lägenhet, eller pappas lägenhet, eller vad fan man nu säger att det är.
Och ja, det är ju konstigt att det är din pappas lägenhet, fast dina föräldrar lever tillsammans.
Ja, men det är ju märkligt det där. Alltså, de har ju... Mm. Det är väl verkligen så här jätteproppen Orvar kan man väl säga. Alltså liksom att de har då en stor egendom då där de egentligen bor nu kan man säga, som är på östra Gotland. Liksom med lite hus och sådär. Och sen så har ju
alltså,
mamma...
jävla egendom var ändå bra ord. Alltså,
ja, men jag vill
estate.
Ju överdriva lite. Jag vill ju, för att min liksom... För att det ska, jag vill ju brä på lite här nu. De har en stor egendom med tillhörande marker på östra Gotland.
Såklart.
Och sen så har de ju ändå lägenhet inne i Visby innerstad. En liten gullig lägenhet. Och sen så har de ju då en treetta i det. Och sen så har de en trerummare på Ringvägen i Stockholm. Och där de då liksom mest är då på det här landstället.
De brer ut sig.
Ja, men de gör ju det. Och det är väl de unt kan man väl säga i den där generationen. Att de kan göra den resan bostadsmässigt och så vidare.
Kul för dem.
Ja, visst är det. Jo, men det jag skulle säga om det där, det var ju att då när jag vattnade blommorna på Ringvägen, då hade jag med mig Jojo och Manne, som ju är en del av den här podcasten kan man säga, eftersom det är de som gör att jag är pappa. Då Manne är, vilket jag tycker är väldigt roligt, han har börjat intressera sig väldigt mycket för alltså typ min barndom och ställa frågor om hur det var förr och så här. Och han liksom vill höra mig berätta om olika saker. Så han ville att vi skulle kolla på bilder från när jag var barn då. Och då hittade jag en kartong med liksom, dels så finns det 1 miljard diabilder, men det orkar jag inte hålla på och fixa med, utan men det fanns en kartong som det stod 88 till 91 på. Och det är ju min barndom kan man väl säga, en del av den i alla fall. Och så var det såna här, inte några album, utan det var liksom foton i de här, du vet, förpackningarna som de kom i när man hade lämnat in sin rulle. Och så började jag liksom kika lite på de här, för jag tänkte det skulle vara kul att titta på. Men det var ju helt, alltså, det var ju inga, det är ju bara suddigt och liksom. Och Manne bara tittade på mig, vad är det här för någonting? Alltså, vad föreställer det här? Alltså överhuvudtaget, det är liksom, du vet, suddiga bilder på någon hylla. Det är liksom något gosedjur. Det är något barn i bakgrunden någonstans. Det är liksom, du vet, det är ingenting. Och det är så här 24 bilder i en sån här förpackning, och kanske en går att titta på. Det är helt absurt att vi höll på sådär. Att man inte liksom, man tog de här bilderna. Dels så var man väl talanglös på många sätt, men också att man inte såg vad man tog, utan man tog ju liksom bara, man tittade ju den här slutaren, eller vad heter det? Vad heter det här där man tittar när man tog bilden? Och så höfte man väl lite och kände att så här, men det här blir väl helt okej. Okay. Och sen så kommer bilden och så bara, nej, det blev inte alls okej. Okay. Det blev helt åt helvete. Och medan man
ja, men sen då... så var ju bilderna alltså, som ett, det var ju värdepapper liksom. Så man slänger inte bort även om de blev dåliga.
Nej, de är ju där bara.
Utan de fanns ju kvar. Men det som är spännande här alltså, är ju att alltså, det var ju väldigt konstigt ljus också på de här med den typen av blixtar som var då.
Ja.
Men det har ju blivit i liksom foto, eller kanske har varit länge, det är ju det hetaste som finns ju.
Alltså blixtljuset.
Den typen av bilder. 35 mm så här Minolta-kameror. Ja. Den här Bruce som nämndes tidigare, Martin Brusewitz, min ja. Mancrush. Han tar massa bilder med den estetiken, med den blixten och med en sån här gammal typ Minolta. Och de bilderna är ju liksom så här, du vet, hur coola som helst. Det är liksom som ett uppborstat ögonbryn.
Ja, men det är det jag menar. Men då är det väl återigen det uppborstade ögonbrynet.
Så, alltså, mannen ju... borde ju ha njutit och bara helvete, är det en jävla modetidning jag kollar i det här, din barndom?
Ja, men det är väl precis som du sa där med att jag kan inte omfamna den här gubbgrejen fullt ut. För att det är tolkningen som är själva grejen. Alltså går man till källan, till originalet, så då är det inte speciellt spännande. Utan det krävs en man-crush-person som kan liksom ta det idealet och göra någonting av det. För att bara titta på det. Det är som att stirra in... Alltså det var lite som att titta på typ, vad man brukar säga, titta på en vägg som där målarfärgen torkar. Alltså det var så tråkigt bara. Det liksom, det var bland annat så firade vi midsommar 93, eller 91 menar jag, i Tiveden, den här nationalparken.
Tivedens naturreservat.
Ja, naturreservat. Mm. Och jag minns det här med värme, det var en jättemysig midsommar liksom, och med liksom god mat, och det var mycket barn och vi lekte mycket och sådär. Men de här bilderna, alltså det ser så tråkigt ut. Alltså, det är bara, för det är liksom, jag har inte fångat någonting av känslan. Och då brukar man ju prata om, jag tänker idag då, med alla bilder vi tar och Instagram och hit och dit, och det förskönar. Så det kommer ju vara det kommer vara helt annat när man går tillbaka och tittar på bilder när mannen visar bilder från sin barndom. För då kommer det väl kanske å andra sidan vara förskönat åt andra hållet, att det liksom är att han minns det som kanske jobbiga episoder. Då kommer det bara vara liksom upputsat.
Hela min barndom var ju jättevacker.
Ja, det var bara en massa filter. Och det finns liksom inget dåligt. För att det är ju det vi gör nu. Alltså nu raderar man ju allt som är dåligt liksom. Nu finns det inga inga misslyckade grejer kvar. Så att någon slags mellanting av det här, tänker jag, är väl, det är väl det som är själva slutklämmen av det här resonemanget. Alltså någon slags mellanting av det här skulle jag väl vilja hitta och lämna efter mig då till mannen han ska visa för sina barn om 30 år.
Lagom är bäst. Alltså, jag älskar, måste jag bara säga, de där bilderna som är nästan, alltså det finns en bild som vi till och med har inramad uppe på en vägg i Hudik, som är när jag fick antagningsbeskedet till Adolf Fredrik. Så blev jag så glad att jag ställde mig på en stol och hoppade upp och gjorde sånt där Stina Dabrowski-hopp.
Ja, just det.
Och det fångades på bild, men på bilden ser man bara, tror jag, mina knän i Stina Dabrowski-hoppet. Och så är det min lilla syster Minna, som då var 5-årsåldern. Hennes hår fladdrar i luftdraget av mitt Stina Dabrowski glädjeskutt. Och hon ser jätteglad ut och mina vägnar. Alltså den är så liksom perfekt imperfekt bild att jag inte är med, men ändå så berättar den hela berättelsen.
The artist is present.
Ja.
Fast inte.
Det finns ju guldkorn där ändå.
Ja, precis. Men det jag menar med, eller min fråga blir lite grann, är hur man ska göra för att liksom få till den där, för den där imperfekta bilden som du beskrev där, den är ju svår, om man inte är en proffsfotograf så är den svår att få till liksom. Utan, men ja, jag bara vet
om man hade så få tillfällen på sig också, för sett hela ens barndom kanske var 600 bilder.
Mm, just det.
Det var hela ens barndom, och nu är det så här 600 bilder i veckan kanske. Eller så.
Ja, exakt. Det är helt enkelt så här, tror jag. Jag får sluta radera. Så att han kommer få en otrolig, nästan ogenomtränglig...
Här har du 2,5 miljoner bilder.
Ja, massa att ta sig igenom när han ska visa bilder för sina barn. Får hoppas att de är jätteintresserade av det. Ja. Så att de är med då på hans sortering. Hörru du, det är ju så här att du måste ju torka blod. Jag vet inte hur vi ska göra nu. Vill du säga något mer, eller ska vi liksom bara ta det för vad det är och bara nu?
Nej, men alltså, jag skulle inte sagt, även om jag inte skulle torka blod, så skulle jag inte sagt någonting, för det finns ingenting att säga efter dina intressanta och besjälade och initierade trendspaningar. Så att det är mic drop. Tack snälla för att ni lyssnade. På återhörande om en vecka.
Vi får en del frågor om den här frågespecialen. Jag vet inte om de når till dig också genom alla dina olika...
Nej, det är inte hört.
Ja, men vi har fått en del frågor om hur det blir med den. Och det blir.
Okay. Det kommer bli.
Den kommer komma. Så är det.
Bra! Så det är bara att fortsätta skicka in frågor. Nu har vi i och för sig frågor så det räcker till kanske 18 frågespecialer. Så att det kommer bli mycket att göra. Det blir kul.
Det blir kul. Ha det bra.
Hej, hej, hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.